Hej och välkomna till Vad, My Sånt Typ Cool. I dagens avsnitt är jag, Emil, a.k.a. Faden, äntligen tillbaka och kommer berätta allting om förlossningen samt hur mina första två veckor som pappa har varit. Well, well, well.
Ja, men du, vadå, du ska inte säga well, well, well. Det är vi som ska säga well, well, well,
well. Nej, ja. Well, well. Slut till vem som tycker det passar att komma tillbaka nu.
Ja, Victor. Just det, här kommer han krypandes efter tillbaka. Många, många veckor.
Vänta, hur tilltalar ni mig?
Han.
Den, han. Det.
Nej.
Från och med nu vill jag att ni kallar mig för det jag är.
Faden.
Faden. Okay.
Och faden har återkommit. Och
ska du kalla oss dina söner?
Nej,
då,
ni
eller?
Är ingenting för mig längre.
Nej.
Ni är bara så här, det är som små dammtussar.
Alltså jag tycker den här attityden, jag uppskattar inte det. Jag och Joel, alltså vi har burit världen. Likt Atlas.
Ja, ni har ni burit världen?
Jag har burit världen som du
har burit världen. Medan du varit borta, Emil. Vem tror du har satt mat på ditt bord? Vem tror du har hållit igång podden? Medan du går och gör lite blahi och
ja,
blaha.
Jag gjorde skifflar
i spåkål. Ni har ingen aning om vad jag har gått igenom.
Alltså Emil, jag är så glad och vad det än har gått igenom så kan inte vara lika mäktigt som det jag och Joel har gjort.
Jag är huvudrollen i God of War. Jag vet inte vad han heter. Kratos eller någonting.
Kratos.
Och ni är de jag ska döda och mitt barn är mitt barn.
Men Emil, vad är det du har varit med om då som har varit helt sjukt? Som har varit mera liksom spektakulärt än det Victor och jag. Victor och jag, vi har poddat två gånger i rad.
Och vet ni vad? Jag har lite ett och annat att säga om era jävla poddavsnitt som ni har spelat in.
Jaha.
Här har jag en anteckning på mobilen. Saker att rätta i podden.
Okej.
Och ni sitter, ta upp det här först. Ni sitter här.
Jag vet dock att Victor, jag vill bara, innan du börjar prata Emil. Jag vet att Victor snackade en hel del skit om dig i förra podden. Jo, du sa att Emil...
Ofta du råttar ut mig direkt, Joel. Direkt.
Okej,
här har vi burit världen tillsammans.
Och sekunden
fadern kommer tillbaka så råttar du ut mig direkt.
Emil, jag ville aldrig det här. Det var han som ville det från första början. Det var inte jag som ville. Det var han som tvingade mig.
Det finns saker som har sagts i podden som verkligen har fått mitt blod att koka.
Okej.
Oj. Vill ni höra?
Okay. Ja.
I avsnittet från 26 juni, fråga vad dina vänner går bakom ryggen på varandra, så sa Victor, Birdman är en tagning. Det är den inte.
Okej, i slutet finns det klipp.
Ja,
i slutet finns
det klipp. Och det finns flera gömda klipp i hela
Victor
filmen.
Jag tror att menade var att det känns som en tagning.
Ja, men det var inte det han sa. Han sa ordagrant, Birdman är en tagning.
Men jag sa
det är den inte, Victor.
Så här, jag sa det.
Och ni sitter här och säger...
Joel säger att det var ett skämt, för det är så obvious inte en tagning.
Och
Joel skulle säga emot mig.
Vänta nu.
Ja, det kändes faktiskt lite som så att Victor sa någonting.
Så det var på mig, jag fattade inte skämtet.
Det var lite så att Victor sa någonting och så fick han en reaktion och sen så lät ni det bara liksom komma undan. Men och då det här, vet ni när jag lyssnade på det här?
Nej.
Under förlossningen.
Och då var du tvungen att bara, vet du vad, jag måste gå och kolla på
Birdman. Jag måste skriva ner en sak. Kan vi pausa den här förlossningen?
Okej, okay, är det något mer du har stört dig på?
Nej, det är bara det avsnittet jag har lyssnat på.
Okej, det finns ett avsnitt, jag tror att det inte var förra, men det var förrförra, när Victor pratar om när han ska slåss mot dig i bowling. Och då, nu kommer jag ju råtta ut Victor här, men det var han som började.
Ja.
Men då är det väldigt mycket att så här, Victor pratar om att så här, Emil, jag vet
vad
inte.
Vad sa jag för någonting? Säg exakt vad jag sa.
Joel, det här är väldigt dålig utrottning.
Jag vet inte. Typ att så här, Emil var en person som man inte behövde bevisa sig för. Eller någonting sånt där.
Nej, och jag känner samma sak för er. Jag har ingenting att bevisa för er längre. Nej. I och med att jag nu är en fader. Oj. Jag vet nu vad sann lycka är.
Ja, just det.
Låt mig berätta för er vad det är. Det är att byta en blöja på ett sovande barn mitt i natten utan att den vaknar.
Ja, det är lycka.
Det är sann lycka.
Alltså, lyckan är alltså att man ska göra någonting och barnet ska inte vara medvetet.
Barnet,
det ska bara sova och vara tyst och behagligt. Liksom.
Jajamän, alltså Barnet ska liksom vara så tyst och behagligt och inte märka vad som sker.
Ja, exakt. Det, det ska inte skrika. Och det ska inte, så här, det ska inte vara något så hej och galej.
Nej, det ska inte vara något livstecken liksom.
Nej, det ska bara sova. Så, hela tiden ska helst barnet sova. Ja.
Nej, men så här, nu, det är kanske för folk kanske har räknat ut det och ni har säkert sagt det i podden. Men jag har ju fått en dotter som heter Juno. Hon är född.
Grattis.
Tack, Joel. Hon finns, hon existerar. Hon är väldigt fantastisk. Och hon är också lite jobbig ibland. Som
hur
alla
mår Rebecca efter allt?
Nej, men alltså, vi alla mår väldigt bra. Alltså det är verkligen allting, alltså det var en ganska intensiv förlossning. Och ganska lång.
Okay. Vill du ta oss igenom vad som hände?
Men alltså det var Rebecca började få, eller vattnet gick hemma.
Ja.
Eller vi trodde, det var liksom så här, har det gått eller har det inte gått? Eller vad vi tror var slemproppen gick.
Slemproppen, heter det så?
Det är någonting som heter slemproppen och den gick iväg. Den gick.
Varför? Varför? Det är så mycket som är sådana här förlossningsord. Slemproppen. Foglossning.
Ja, det är jobbigt för oss killar att behöva höra de orden.
Ja, verkligen. Moderkaka.
Ja. Döpt till någon annan.
Jag vet, det är jobbigt för oss att höra
typ
de
en,
orden.
En godare kaka. Alltså Marabou-kaka, kanske.
Marabou-kakan.
Där den finns det ju möjlighet för brandad. Alltså man kan ju branda den liksom, kakan.
Marabou har köpt upp moderkakan. Det är som Marabou har varit nere just nu senare, sen Rysslands vet du, anknytningarna. Men nu gör de en stark comeback genom att de har köpt rättigheterna. Precis som Ericsson köpte Ericsson Globe förut, har nu Marabou köpt moderkakan. Så nu är det Marabou-moderkaka.
Åh, här kommer moderkakan. Eller jag menar Marabou-moderkakan.
Kallar den vid sitt rätta namn.
Ja.
Nej, men, moderkakan,
slemproppen gick. Jag tror inte det är någon som vill branda slemproppen. Den har så
den har försökt sälja sig själv länge nu så att det är olika.
Slemproppen gick så att vi åker in till BB eller vi ringer till liksom förlossningen. Och de säger, ja men kom in så kan vi kolla liksom om det är vattnet eller inte också. Men ni behöver liksom inte ha med er några grejer. Så vi åker in, vi är där en stund och de håller på fram och tillbaka. Är det vattnet som har gått eller är det inte vattnet som har gått? De kan inte riktigt bestämma sig. Och de är också väldigt mycket så här, om vattnet har gått, då får ni inte åka hem. Men om vattnet inte har gått, nej, så får ni åka hem.
Men också ifall det är oklart, så då kanske vi stannar.
Ja, men sen så kommer de fram till, okej, så här är det nu. Vattnet har gått, men ni får åka hem.
Va?
Så det känns men som att det är väldigt mycket så fram och tillbaka. Men vi tycker att det är lite skönt så här. Okej, men nu vet vi, nu har det i alla fall liksom börjat. För att Rebecca hade ju gått typ en vecka över tiden.
Aha.
Och så åker vi hem och så är vi redo så här. Okej, vi ska så här, släcka ner lite. Vi ska liksom, vi har köpt massa godis. Vi ska kolla på film.
Mm. Birdman kanske.
Vi ska kolla på Birdman.
Och du ska föra anteckningar om när alla katsen sker.
Ja, för du har bara känt så här, den här informationen kommer behövas snart.
Ja, exakt. Inte än. Soon. Men så släcker vi ner och Rebecca börjar liksom få verkar på riktigt. Och ganska snabbt innan vi, när vi har kommit hem, vi hinner äta middag typ, så går vattnet på riktigt.
Mm.
Alltså det var som att lite vatten hade gått. Nu gick vattnet.
Ramlösa vattnet,
brandat. Gick. Och
okay.
Då märker vi att det är lite grönt. Och det indikerar ju på att bebisen har bajsat i vatten, eller i magen. Och har en bebis bajsat i magen, då är infektionsrisken större. Och då är det liksom, då ska man åka in direkt. För även om vattnet går vanligtvis så måste man inte åka in. Utan det är bara så, men nu har det startat. Men så då får vi liksom åka tillbaka ganska snabbt. Vi tar med oss allting. Det är till faktiskt Viktor.
Tack att du så här,
du körde in dem
eller? Nämner det i förbifarten här.
Ja, men, jag hann ju inte ens komma till det.
Du vet inte innan du nämnde ordet Viktor.
Du vet inte hur stor grej jag skulle göra.
Och så har vi ofta
jag skulle göra det till en så, jag skulle göra det till liksom, verkligen en så här, rädda dig i nöden. Kommer.
Ja, han skulle ju bygga upp, upp
så här, då skulle vi köra in, men vi kunde inte komma. Vi kunde
jag skulle
inte
ha The Night Rider.
Ja.
Ja, nej men det kommer någon jävla idiot.
Alltså, men vad heter det? Skulle liksom barnstolen installeras och sånt då när Viktor kommer?
Alltså barnet var ju inte ute.
Nej, just så... det fan. Det tänkte jag inte på.
Så nej, barnstolen behöver inte installeras. Eller jo, vet du vad jag säger? Jag sätter Rebecka i den.
Rebecka får lägga magen i barnstolen på något sätt, så lite sitta snett.
Ja, just det. Ja, just det. Nej. Ja. Bra.
Ja, men det var en trick question.
Ja, precis.
Nej, men så vi åker in och vi kommer dit, de konstaterar att ja, bebisen har bajsat i magen, så då måste man hålla lite mer koll, för som sagt, infektionsrisken blir högre.
Mm. Men det är inte liksom helt ovanligt, eller liksom, det är inte farligt heller liksom.
Alltså det är väl det här att det kan vara farligt. Det måste inte vara farligt.
Ja, det kan vara farligt.
Det är så att
allt är ju farligt.
Allt kan vara farligt. Så de bara, farligt. Om det händer så måste man åka in, för att de behöver liksom kunna ha koll.
Så har de någonting så shit, vad snabbt ni kom hit.
Nej, motsatsen faktiskt. Det var jäklar. Shit, vi trodde ni hade liksom bestämt er för att föda hemma typ.
Okej.
Okay. Ja. Så sa de. Och sen så sa de, förresten har du talat om Birdman.
Filmen att det bara var en tagning.
Nej, filmen där man kan tro att det bara är en tagning. Men så då läggs vi in och så får Rebecka på sig en så här massa, de kollar hjärtljudet sånt på bebisen. Och hon får mer och mer verkar. Men hon har inte öppnat sig så mycket. Hon är bara öppen ungefär 1 centimeter. Så det är ju lite störigt. För det betyder att det är väldigt lång tid kvar. Och det här är ju liksom på kvällen, eller eftermiddagen typ. Och så hela den natten så får Rebecka mer och mer verkar som gör väldigt, väldigt ont. Och då tänker man ju så här att ja, men hon öppnar sig mer. Men de gör liksom de kollar under hela natten och hon har inte öppnat sig mer. Hon öppnar sig inte mer än 1 centimeter. Men hon får ondare och ondare verkar. Så det är, liksom, det är väldigt, väldigt jobbigt för henne. Mm. Både så här fysiskt men också mentalt att känna så här, shit, jag har alla de här verkarna och all den här smärtan. Men det går inte framåt. Mm. Det är som att vi står still. Mm. Och så är det så hela natten, så det är en ganska jobbig natt. Men sen på morgonen så får hon äntligen smärtstillande, epidural. Som är en så här, ja, smärtstillande när man kör in via ryggen med dropp och så. Mm. Och det hjälper jättemycket. Alltså det är verkligen så här hallelujah moment för Rebecca. Alltså liksom, det är verkligen så här, för hon har inte kunnat sova någonting.
Ja.
Och det är verkligen så här, nu släpper smärtan. Och det är också så här, man måste kunna slappna av för att en förlossning ska fungera. För spänner man sig så får man adrenalin. Och adrenalinet gör att förlossningen stannar upp, för kroppen tror att den är i fara.
Ja, så att, okej, ni måste ta mig ur faran, sen kan jag föda barnet.
Ja, exakt. Och för att en förlossning ska gå så bra som möjligt så ska man få något som heter oxytocin. Och det är liksom motsatsen till adrenalin typ. Och då liksom är det att man ska vara så avkopplad och så trygg som möjligt. Men det är väl någonting med min närvaro då.
Ja, exakt, det känns ju som det,
för
det
är exakt, för när doktorerna kommer in och ger en epidural liksom, det kan ju vara epiduralen som funkar, eller så är det bara deras närvaro.
Ja, så shit, nu sitter jag ensam med den här fruktansvärda.
Ja, han som bara mumlar om Birdman.
Hur kan de säga det? Hur fan kan de säga det? Är det klipp här eller inte?
Men så att det är väldigt, väldigt skönt för Rebecka, så att hon liksom kan äntligen slappna av, somna till och med. Och när de kollar en eller 2 timmar senare, då har hon gått från 1 centimeter öppen till 4 centimeter öppen.
Mm.
Så då har ju kroppen verkligen kunnat slappna av, och då känner man så här, shit, nu händer det.
Mm.
Alltså nu har det liksom så här stor progress på liksom kort tid.
Alltså, ja. Det har hänt ingenting på typ 12 timmar och nu har
Nej, mycket. Och nu händer det på 2 timmar typ, så händer det jättemycket.
Mm. Okay,
och då tänker man så här, shit, nu
kör vi.
Ja. Och så har Rebecka smärtstillande hela dagen och den hjälper jättemycket. Men det händer liksom inget mer än de här 4 centimeterna. Så de kollar 2 timmar senare, nej, fortfarande 4 centimeter. En timme senare så bara, okej, nej, nu är det kanske till och med 3 centimeter.
Jaha, vad där då
börjar sänga sig? Nej, men så att de är så här, det är som, nej, men de byter ju, vad heter det, barnmorskor hela tiden. Och alla är ju jätteduktiga och jättesnälla, alltså verkligen. Men det var som att en barnmorska kanske ville ge oss lite mer så här positiv reinforcement, och så sa hon kanske 4. Ja. Och sen så kommer en annan och bara, det här är nog 3.
Mm.
Så man är liksom så här, och då tappar ju både vi och, men framförallt Rebecka, så verkligen så här hoppet också igen. Att man bara säger, nu har det liksom gått bakåt. Och hon börjar få liksom mer verkar igen. För att vi får också någonting som är så här verkstimulerande dropp. som är, det är så här att man verkligen får oxytocin med dropp.
Ja.
Så att kroppen säger okej, nu ska man, nu ska det liksom sätta igång. Och det gör egentligen bara så att hon får ännu mer verkar, alltså värre verkar.
Ja.
Men kroppen
ja.
Öppnar sig ändå ingenting.
Nej.
Så det är att hon bara säger okej, nu gör det jätteont igen, men liksom vi kommer ingenstans.
Okay.
Och så är det så liksom hela dagen fram tills liksom ganska sent på kvällen. Det känns som att jag rushar igenom allting här, men det är så mycket annars. Men då är det som att Rebecca till slut kommer till en punkt och bara säger jag orkar inte det här längre. Jag vill göra kejsarsnitt.
Det känns som att också, i och med att det inte händer så mycket.
Nej.
Så vet man inte hur länge ska man orka kämpa vidare.
Ja, men det är också
och
så här,
efter ett tag så kanske det är så här, ja, men nu måste vi göra kejsarsnitt.
Ja, för att det är ju efter 48 timmar efter att vattnet gått
ja.
Så måste barnet vara ute.
Exakt, och nu har det typ gått 36 ju.
Ja, nu har det gått över ett dygn liksom.
Ja.
Jag tänkte just fråga liksom, så här, hur länge har hon legat och liksom försökt nu? Alltså exakt.
Ja, men sen, alltså, verkarna började ju kanske 4 dagen innan och nu är klockan liksom så här 11 dagen efter. Typ.
Mm.
Herregud.
Ja,
alltså.
Så det börjar närma sig det.
Herregud.
Och det har inte varit någon progress alls. Liksom.
Nej,
det har hänt lite grann, men det är
lång tid kvar. Det är bara ont.
Ja.
Och det är inget här att man får säga okej, men det går framåt. Så hon kommer till en punkt där hon bara säger nej, men jag vill göra kejsarsnitt.
Ja. Och vad säger doktorerna?
De är så här, gud vad skönt att du säger det typ.
Mm.
För att de och jag känner samma sak så här, verkligen så här, för att jag har ju tänkt på det ett tag nu.
Mm.
Och jag tror att de barnmorskorna och doktorerna också tänkt på det. Men man vill ju att det ska komma från Rebecca så att hon inte känner att hon att man tar ifrån henne rätten att föda så som hon vill.
Nej, exakt, man vill inte vara där så här, du förresten har funderat på kejsarsnitt.
Ja. Exakt. Man vill ju bara stötta henne i alla de besluten som hon väljer att ta.
Mm.
Så jag tyckte att det var ganska skönt och det kändes som att barnmorskorna också tyckte att det var skönt. Men såklart, hade det gått ännu längre tid så hade ju de varit tvungna att lägga, alltså liksom säga att nu blir det
kejsarsnitt. De säger väl det när det börjar bli fara.
När det verkligen, ja exakt. Nu var det ju ingen fara liksom, men det var fortfarande så här, ja men det, vi kan göra det.
Ja.
Och det var som en lättnad för oss alla, att vi bara sa okej, nu vi, vet du vad, vi gör bara så här istället.
För då är det ju så att när man kör kejsarsnitt så vet man ju så här, okay, när det här görs så kommer det ske liksom.
Ja.
Det är som att det är så här, då kommer barnet födas vid det här tiden liksom. Det är vad skönt att veta så här, okay, nu klockan det här klockslaget så kommer barnet födas.
Precis.
Oavsett.
Exakt.
Man tar bort all osäkerhet i alla fall tidsmässigt.
Ja. Trodde man.
Ja.
Jaha.
Trodde man. Nej, jaha. Men så, ja, det finns mer till historien så att säga.
I samarbete med Max har vi utsatts för den största prövningen i hela våra liv.
Det har varit så prövande. Jag har aldrig blivit så prövad.
För ett halvår sedan fick vi kliva in i Max hemliga laboratorium.
Under marken. Under jorden.
Och där fick vi prova en burgare så god att den var tvungen att hållas gömd ifrån mänskligheten.
Den måste hållas gömd. Den måste hållas hemlig.
Men nu har samhället äntligen blivit redo.
Jag är redo.
Är ni?
Och därför kan vi stolt berätta att Max nu äntligen släpper deras nya burgare, Benis Deluxe!
Det är det bästa av två världar, Benis och Deluxe!
Kan världen ta det?
Ja, världen kan ta det. Och världen är också redo att få höra att Benis Deluxe inte bara är en burgare som uppenbarligen har bea på sig, utan den har även en frasigt friterad röst i.
Ooh, friterad!
Mm. Jajamän, så på den här bearnaisetäckta burgare så finns det alltså en liten bit friterad potatis som tar den hela vägen till skyarna och gör den till Max kanske godaste burgare hittills.
Det är deluxe.
Och du kan ju såklart som vanligt välja om du vill ha svenskt nötkött, kyckling, plant beef, Maxumi eller Crispy Supreme som är gjort av svenska gula ärtor på din BNS Deluxe när du beställer den.
Åh, så många val! Så många möjligheter!
Och beställer du i Max-appen så kan du såklart välja om du vill äta på restaurangen, ta takeaway, delivery eller kanske bilservering så att de kommer ut med maten till dig i bilen.
Det är vad jag kallar Deluxe.
Jajamän, och i appen hittar du också tillfälliga maxdeals.
Just nu pågår Tärnlunds årliga slutrea på Öregrundsgatan 3 Outlet mellan Gärdet och Värtahamnen. Här hittar du många av våra mest kända varumärken till halva priset. Tärnlunds, Stockholms största varumärkeskedja.
Men i alla fall, det var en liten så här flash forward. En liten vad fan heter den här TikTok-trenden? Saddle foreshadowing. Men i alla fall, efter att Rebecca föreslår kejsarsnitt, så är det de bara okej, men absolut, så här, det kan vi göra. Nu ska du få en så här kateter, och så ska vi liksom bara förbereda dig för själva operationen.
Sätter på filmen Kejsarens nya snitt.
Exakt, Kejsarens nya snitt. Men så säger de, det är ganska kul, för barnmorska säger så här, okej, men nu är alla förberedelser gjorda. Det enda vi behöver göra nu är att vänta på narkosläkaren. Och det kan ta 1 till 2 timmar. För man vet inte exakt. Du är först på tur. Men det är liksom, ja, det går inte på 1 sekund. Så sätt på en film eller något sånt, så väntar vi lite. Medans hon avslutar den meningen, då öppnas dörren.
Och narkosläkaren
är där. Hon bara, okej, ska vi göra ett kejsarsnitt? Har ni installerat barn i stolen? Sa hon
ja!
Det? Nej, det gjorde hon inte.
Det var jag som tänkte det just här. Nu är det dags att installera den.
Ja, exakt.
Om jag hade varit där nu, hade jag bara, ja, jag går ner och värmer på bilen. Och installera barnstolen.
Jag sätter på motorvärmaren.
Så mitt i juli. Ja, man vet inte, det kanske inte startar. Hade ni ens en bil där nere? Nej, det hade ni inte.
Men det fanns ju massa andra bilar där.
Ja, jag bryter mig in i en random bil. Mm, ja. Yes.
Men så rullas vi iväg. Så det här är liksom typ så här 10 minuter efter att Rebecca har tagit beslutet, eller föreslagit, att hon vill göra kejsarsnitt, så är vi liksom på väg bort till operationen. Så det går sjukt fort.
Okay.
Och det är ganska skönt om man tänker sig, nu händer det. Och så kommer man ju från det här väldigt mysiga förlossningssalen, där man har släckt ner, och vi har så tagit med egna lampor och haft högtalare och liksom så. Det är väldigt mysigt där inne. Så kommer man in i den här super upplysta operationssalen, där det känns som att det är 100 pers. 100 doktorer typ. Nej, men det kanske är 10 stycken typ. Och liksom Rebecca liksom så här lyfts över på till den här operationsbåren, och ser det som att man spänns upp som på ett kors, känns som. De tar liksom hennes armar och ser liksom in med så här dropp överallt, och det är verkligen så här från att under förlossningen så är de ju väldigt, alla barnmorskor är väldigt så, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. De är väldigt så, de förklarar hela tiden vad de gör. Till att komma in i den operationssalen, och alla är ju proffs där också, men det är en väldigt annorlunda stämning.
Ja.
Där är det mycket mer så här, okej, det här ska göras. Nu är det så här liksom.
Man kanske inte har tid att förklara exakt
man det gör. Är liksom,
det är bara att följa. Liksom.
Ja. Men så vi kommer dit, sätter in alla de här droppen, och Rebecca ska få extra mycket smärtstillande, såklart, i och med att de ska liksom göra ett snitt. Och Rebecca har ju lidit väldigt länge av kräkfobi. Hon har ju en stor rädsla för att kräkas, och de förklarar för henne så här, nu kommer du få ett smärtstillande som är, det här mår man illa av. Alltså det är liksom bara så, det kommer man göra. Det finns ett jättebra som botemedel mot illamåendet. Dock kan du inte få det förrän bebisen är ute. Man måste ha klippt navelsträngen. För att annars kommer det komma till bebisen också. Och det är inte optimalt. Men de bara, men från att du får det här så är det liksom en kvart typ. Och det är så här, ja, det är som där. Det är inte så kul för Rebecca, men det är verkligen, vad ska man göra? Men så hon får det här smärtstillandet, de liksom riggar upp det här, de sätter ju som ett skynke, jag sitter ju liksom uppe vid Rebeckas huvud, och så sätter de som ett skynke mellan oss och där själva operationen ska ske. Och alla andra är ju på den sidan, och de håller på med massa grejer, och så är det verkligen så att de är redo nu. De säger så här, nu är det liksom bara 5 minuter kvar tills hon är ute. De gör det här uppropet där alla berättar, säger sitt namn och vad deras uppgift är. och det är verkligen så här, nu ska det alldeles strax ske. Då narkosläkaren får ett samtal. Och då är det en annan föderska vars barn har hamnat i en mycket, mycket allvarligare situation än vad vi är i. Alltså det är liksom en... Det barnet är i fara på riktigt.
Ja.
Och då måste de avbryta vårt kejsarsnitt.
Men
alltså en sekund innan ni kör igång.
De står liksom med kniven i handen.
Ja.
Och liksom så här, nu kör vi.
Sant?
Ja. Och då så bara, vet du vad, vi måste göra det här kejsarsnittet först.
Oh, gud.
Ja. Men de bara, vi är tillbaka om en halvtimme.
Ja.
Och sen går alla. Och vi får inte lämna det här rummet. Och för att liksom, Rebecca är ju så här bedövad i liksom en 3/4 av kroppen.
Ja.
Och hon har ju nu också fortfarande det här illamående smärtstillandet. Så det blir ju väldigt jobbigt för Rebecca liksom, att behöva må så illa i den här också helt plötsligt väldigt, vad som känns som väldigt omysiga och på sätt och vis osäkra miljön från att liksom den här miljön.
Men var ni helt
innan.
Ensamma
nej,
där?
Barnmorskan, en av våra två barnmorskor var med oss och en som jobbade på operationsavdelningen som hade koll på alltså hennes värden hela tiden.
Ja. Okay,
men det är så jobbigt, så att hon har ju fortfarande fått den här liksom bedövningen, så det måste ju fortfarande vara någon som, så att det är ändå flera personer där, men det känns ju som att alla bara gick typ. Och det är så jobbigt för att så här, Rebecca får inte så här, hon får inte dricka någonting, hon får inte äta någonting. Och de bara så här, men de är snart klara. Och de här andra, helt plötsligt så är det som att de andra rullas in i vårt rum och de får säga, nej vänta, här är det ju någon. Och så är det som att de får säga,
var det så?
Ja. Och man bara såhär, åh herregud, men jag fattar ju såhär, där är det ju en mycket, där var det liksom en allvarlig situation, så jag fattar att såhär, nu måste de, och vi har ju tagit operationssalen som de brukar använda.
Ja.
Så det är såhär,
och varför är inte operationen klar? Varför gör de ingenting här inne? Typ?
Ja, nej, men så vänder de och så åker de vidare. Men 2 timmar ligger vi där.
Det skulle ta en halvtimme. Men
en halvtimme sa de typ. Men det fattar
men
vi.
Men det tar ju den tiden det tar för andra. Och ni var ju inte i någon livshotande
nej,
situation.
Nej, det var ju ingen så här...
Nej.
Alltså, det är väl sådana saker, just när man inte har tillräckligt med personal sånt på sjukhuset. Ja. Måste man göra sådana prioriteringar.
Ja, alltså, och det förstår jag ju 100%. Och de andra var ju en mycket, mycket jobbigare situation än vad vi var i. Men det var ju bara...
Men det är jobbigt för er också. Det är
ja,
okej,
där då
det.
Var det liksom så här... Jag själv var ju väldigt irriterad. Mm. Men det är ju ingenting som man riktigt visar där. Man är ju mer typ så här... Det här är fine.
Det är okej att känna så också, tycker jag. Ja. Även fast man kan sen i efterhand liksom så här... Man fattar, men det är liksom
ja,
man
alltså, jag känner
ju vad man känner.
Det är
man
inte
är
riktigt,
en människa.
Liksom. Det är inte riktigt läge för mig där att vara irriterad. För att så här, Rebecca har liksom... panik för att hon mår illa och för att ingenting händer och för att hon är orolig, hon ligger liksom så här, vad är det liksom och jag försöker ju bara så här vara för henne, nej men det här är superlugnt så här, allting är fine. Och sen vi har haft som en fläkt med oss, Rebecca ber mig att gå och hämta fläkten ifrån förlossningssalen och då när jag går till för att hämta den så hör jag några barnmorskor prata om att det kanske är ett till kejsarsnitt som måste ske.
Nej,
alltså överhör. Och då är jag så här bara, absolut så här, om det behövs så behövs väl det, men man blir så här okej. Okay, absolut. Mm.
Men min fru då.
Ja, exakt.
Min fru då.
Men sen så 2 timmar som sagt går och att vi ligger där. Men sen så kommer de tillbaka och då går det ju fort som fan.
Mm.
Ja.
Och så helt plötsligt så är hon ju bara ute.
Ja.
Herregud.
Och
var det sjukt när ni hörde hennes röst för första gången?
Ja, verkligen. Hon skrek liksom väldigt direkt, vilket var skönt. För hon har hört så här, kejsarsnitt så kan det ta typ en minut.
Mm.
För att barnet är ju lite i chock liksom.
Det känns alltid som ett bra tecken när liksom ett barn skriker. Det tycker man alltid ser på film. Så här. Ja. Lever det? Mår det bra? Ja, det gör det. Liksom.
Nej, men det skrek direkt och jag klippte navelsträngen.
Du klippte den?
Ja, jag klippte den. Jajamän, jajamän.
Var det bra? Klippte du det bra?
Alltså, det är ju som att de klipper den åt den.
Ja, de håller så här. Så.
Alltså, det är som att de sätter 2 saxar.
Ja.
Berivande väldigt tätt och så är det att jag ska med en tredje sax klippa mellan deras
saxar. Men jag vill klippa här.
Och de bara, sir,
stop.
Sir. Det där är en sladd. Det är liksom till huvudgeneratorn till hela sjukhuset. Nej men så kom, hon kom där och så klippte jag navelsträngen och sen så lägger de henne på Rebeckas bröst och hon började typ amma direkt, vilket var sjukt. Hon började amma på operationsbordet.
Ja, det var
bra.
Vilket var så här skönt och de bara så här, jäklar. En målmedveten bebis. Mm. Ja. Men jag var liksom i någon så här chocktillstånd typ. Ah. Alltså det var som jag hade så här, så svårt att förstå vad det var som hände och jag tror att det var för att förlossningen hade dragit ut på tiden så länge plus att de här sista två timmarna det var som att jag bara hade fokuserat på att så här okej, allt är lugnt, allt är lugnt. Så att det var liksom så här svårt för mig att ta in. Det var som att jag fortfarande bara allt är lugnt.
Ja, men du går in i så här, du har ju massa så här adrenalin i kroppen och du har också gått in i någon roll.
Ja.
Alltså du är ju supertrött så här.
Ja.
Så när det har gått så lång tid så jag kan tänka mig att hjärnan går in för att vara den här allt är lugnt för det är det måste vara. Och sen när det går så snabbt, när det går på en sekund från att nu är det över, nu behöver inte allt, nu kan du slappna av grann. Så hinner ju som inte kroppen med liksom.
Nej, exakt. Så att det var som att man fortfarande är i någon så här chocktillstånd. Och så
det måste också varit jobbigt att känna så här, när det där sker, när ni ligger där på och väntar i två timmar.
Ja.
Alltså du kan ju inte göra någonting.
Nej.
Alltså du kan ju bara lugna och stötta, men liksom rent så här fysiskt. Alltså nej. Det finns ingenting liksom du kan hjälpa till med. Det är ju så här om när väl doktorerna är där är det ju så här backa.
Ja, exakt. Men det är också skönt att de inte bara, okej, och skalpell? Emil, skalpell! Och jag bara, vilken?
Men du, jag har B17! B! Vi behöver 17B!
Nej, men alla var ju sjukt proffsiga och verkligen, barnmorskarna var liksom verkligen jätteduktiga allesammans.
Mm, mm.
Men så man rullas iväg där sen tillbaka till förlossningssalen. Och så får jag, hon ammar och sen får jag hålla i henne också. Och det är verkligen en så här, det är en så sjuk, allting är så sjukt. Det känns så overkligt bara.
Mm.
Det är verkligen så här, det här vad är det här för litet, liksom, för den här larven?
Kreatur.
Så. Det här kreatur.
Ja, det är helt galet.
Och det är verkligen sjukt.
Det här är ditt ansvar nu.
Ja.
Liksom den grejen bara.
Ja.
Alltså det här är på dig.
Ja. Ja, alltså precis. Men sen så får ganska snabbt rullas iväg till liksom eftervården där man får som ett litet hotellrum typ. Där man liksom får gå och lägga sig och då så somnar också Juno som vårt barn då heter ganska snabbt och då så somnar jag och Rebecca också. Och sen så är det när man vaknar dagen efter det är typ som först då liksom allting landar för mig. Sen vad fan är det?
Och ni sov ändå typ en hel natt då?
Så. Nej, alltså man sov kanske 2 timmar typ. Men de 2 timmarna det gav en mycket energi liksom.
Ja.
Och det var liksom, det var typ först då man så här insåg vad är det vi har varit med om typ. Eller i alla fall jag, alltså för det känns som att man var uppe i varv så mycket att det var då liksom allting landade verkligen. Och så det var ju sjukt liksom att när man är där bara och så är det en till person som ligger bredvid oss.
Jag säger, den här ska vara med er nu.
Ja, exakt. Men det är ju väldigt, väldigt mysigt. Men det är också så här, i början var det också så här, det är lite läskigt typ liksom. För att man är ju så rädd när de är, nu är hon ju bara 2 veckor gammal, men det känns ju som att hon har blivit 10 gånger större. Och att man har fått 10 gånger mer erfarenhet. Men i början ser man ju liksom så här, okej, hur kan jag hålla dig så här? Ja. Är det här okej? Är det okej om jag gör så här när jag byter blöja?
Mm. Alltså allting. Blir man rädd för att typ så här, tappa henne?
Ja, man är ju rädd för allting. Man är ju rädd för att liksom så här, okej, om man ska byta blöja, får jag lyfta dig i fötterna?
Men så vi har ju skämtat så mycket om fontaneller hit och dit. Hur rädd ska jag vara om hur
nu är fontanellen här.
Exakt. Det är första gången. Jag får vara nära en fontanell.
Exakt. Och så här, jag ska vara helt, jag har liksom inte så mycket erfarenhet av barn.
Nej.
Alltså liksom bebisar. Så jag har ju bytt en blöja på den här YouTube-videon.
Ja.
Men Joel, jag måste säga att din simulation, den nådde inte riktigt hela vägen nu när jag har gjort det.
Vad snackar du om? Du har ju ändå bytt en blöja. Fatta om du inte hade gjort det.
Nej,
det är ändå något.
Det är faktiskt sant. Nej, men det är ju var lite krångligare i verkligheten. Men jäklar vad man har fått in, det går snabbt tills man får en rutin. Men så var vi där på eftervården hela fredagen då. Hon föddes ju ganska tidigt natten
torsdag till fredag. Mm. Och sen på lördagen dagen efter så åker vi hem. För vi, många hade sagt åt oss, stanna så länge ni kan. Men det kändes så här ganska skönt att få åka hem. För vi hade verkligen så här frågat allting. Så här, okay, men så här, kolla på mig när jag byter blöja nu. Gör jag rätt? Mm. Är det någonting jag gör fel? Hur ser amningen ut? Alltså bara försökt så här, få så mycket information som möjligt. Och sen så kändes det som så här, nu kan inte de riktigt säga något mer.
Sen när de är 14-15 så här och så ute så här.
Exakt.
Hur hårt ska man vara med det? Så här, curfews och sånt.
Ja, när jag ligger på ålderdomshemmet så här, ja. Hur mycket kan jag förvänta mig av mitt barn? Men så vi tyckte att det var ganska skönt att få komma hem och liksom så här, få vara i sin egen miljö bara.
Men det kan jag fatta, herregud.
Men, och då är det då vi ringer någon liksom, jag kommer knappt ihåg vem vi ringde. Det var någon som kom och...
Ett jävla as.
Som kom där.
Jävla as, ni hade panik. Det så här, vi kan inte ta oss härifrån. De sa, ni måste ut, så där. Ni måste ut, ni får gå i så fall. Och sen så var jag där. För du var
där av en slump.
Victor, du är verkligen en räddare i nöden. Alltså.
Ja. Alltså, jag är ju den sanna hjälten i den här historien. Mm. För annars hade ni inte tagit er dit.
Nej.
Och ni hade inte tagit er hem. Så du hade ju varit kvar där förmodligen.
Just det, vi hade ju fortfarande kvar hemma antagligen.
Ja, hemma, ja.
Precis,
ja.
Utan Victor hade det inte blivit någon bebis. För
nej,
gud.
Det är faktiskt sant. Det, och det har jag tänkt på ofta. Men Victor kommer och skjutsar hem oss. Och Joel.
Ja.
Jag installerar babyskyddet.
Du gör det?
Jajamän.
Shit, det är ju verkligen, det är verkligen faderns jobb.
Faden.
Så här, svor du mycket och svettades när du gjorde det?
Nej, för jag hade kollat på många YouTube-tutorials. Jag visste hur det skulle gå till. Jag var väl förberedd.
Okej, okay, nice. Ja. Bra, det känns som att det är jättekrångligt.
Ja,
att man dra ut den och dra in den och den är tung och du vet så här, det är lugnt att du vet att gumman står där. Man ser alltid, jag ser framför mig att någon står bakom dig med ett barn som skriker och de bara, hur lång tid tar det? Är det inte klart snart? Ja, snart ska man se
vad du lever på så här utvandrartiden.
Jag måste hem nu.
Ja.
Jag vill spela lite tv-spel.
Du hade liksom, du var mitt i en night rain session.
Exakt.
Och du hade gärna hoppats hinna tillbaka innan natt två. nej men det gick rätt bra och sen så åkte vi hem. Och det var sjukt så här, för att jag och Rebecka bor på en ganska så här trafikerad gata. Så när Victor släppte av oss där, det var, kändes så jävla märkligt att gå och bära liksom den här barnstolen med barnet i, där det är liksom, det är massa människor överallt. Såhär, ur vägen.
Alltså, som har levt sitt liv, de förstår inte, som har sin vanliga vardag. Men det som händer för dig är ju såhär, det här händer, det är helt sjukt. Ett mirakel har skett.
Exakt.
Ja, precis, att ingen av dem kan förstå.
Nej. Men sen så kommer vi hem och det är väldigt skönt. Juno ammas, äter, somnar och vi somnar. Och där när jag somnade, jättekonstigt, för såhär, vi sov med såhär, öppna fönster och så kom jag ihåg att såhär, klockan är typ 7 och så är det några som sitter på innergården och pratar ganska högt. Och sen så somnar jag och så vaknar jag och så bara, vad fan är det? Har de varit vakna hela natten? De sitter fortfarande och pratar jättehögt på innergården och de var klockan 10. Det var verkligen som att man har noll uppfattning om någon tid.
Nej, det är bara blur,
men alltså blir det att liksom så här, att tid blir lite så här, bara ja.
Alltså, de första dagarna var det verkligen
dygns,
så.
Hennes, jag antar att Junos dygnsrytm är liksom all over the place.
Ja, verkligen. Alltså, det känns som att den blir så här sakta men säkert mer och mer någon sorts stabilitet. Men i första dagarna var det verkligen så att man bara så här, nu är det liksom mitt i natten. Vi vaknar och kollar på film. Nu är det mitt på dagen och vi alla sover. Så att man tar det ju väldigt mycket som det kommer. Och så. Men sen har vi liksom varit hemma nu i 2 veckor. Och jag måste säga att hon är nog ett ganska snällt barn. Skulle jag säga. Hon sover och är relativt lugn. Alltså så lugn som en bebis kan vara. De har ju bara ett sätt att uttrycka sig på och det är ju att skrika det högsta man kan.
Allt det är så här, det högsta man kan.
Ja, men det är så här, det är det enda sättet hon kan uttrycka sig på. Hon vet ju ingenting
annat. Ja, men det är så här, du tycker att hon ska skrika men du behöver inte göra det högsta du
kan. Nej, men alltså så här, inside voices, please.
Juno, inside voices, please.
Ja, verkligen. Men det är ju så de skriker ju liksom, så det gör ju bebisar. Men det har varit liksom två nätter egentligen bara som hon har varit riktigt jobbiga, där hon inte velat sova någonting och verkligen så här skrikit sitt högsta hela natten.
Och det känns ju ändå som ganska så här, det är jobbigt att det sker, men det känns också överlag så det är ganska, ni har kommit ganska så här, bra undan.
Exakt, man vill inte jinxa det för tidigt. Nej. Men det känns som att så här, hon ändå i överlag är en relativt medgörlig person.
Men gud vad skönt. Gud vad skönt, för då kanske det bara blir liksom, alltså då, det känns ju som att så här, om man får sova dåligt blir allting jobbigt.
Ja, exakt. Som i natt till exempel, då såg Juno väldigt, väldigt dåligt. Så att man känner sig ju väldigt påverkad nu. Och särskilt Rebecca som måste amma så mycket. För det är ju typ det enda som får henne att inte skrika.
Fattar de föräldrarna som liksom har så där i år?
Ja, alltså, men det är liksom... eller som är ensamstående. Alltså det är...
Men det måste vara så jobbigt också, just för ni vet ju ändå vad ni ska göra när hon skriker. Det finns ju barn som säger att de vill inte ha mat, det är inte därför de skriker. Och det måste ju vara jättesvårt. Alltså, vad är det som känns jobbigt just
en
nu?
En del barn har ju typ bara ont i magen och det finns ingenting man kan göra åt det. Liksom, alltså så här kolikbarn som bara skriker och skriker och skriker, och det finns liksom så här, det är bara så här nu i några månader.
Exakt. Nej, men så det är hon så länge hon får som hon vill så lugnar hon sig. Sen så kan hon ju bli lite upprörd snabbare eller kortare liksom. Det kan ju vara mer eller mindre tid emellan.
Jag blev ju ett kolikbarn när jag var 16. För mig kom det väldigt sent. Mina problem.
Så då behövde din mamma komma till då skolan och rapa dig.
Och det funkar inte liksom. Och det var pysventil och det var allt möjligt. Och det var byta blöja, men det är så här, nej, det är inte det. Det är inte det han vill. Men vad är det han vill?
Jag kan inte kommunicera. Jag kan inte säga vad jag vill. Han bara skriker och skriker.
I samarbete med Max har vi utsatts för den största prövningen i hela våra liv.
Det har varit så prövande. Jag har aldrig blivit så prövad.
För ett halvår sedan fick vi kliva in i Max hemliga laboratorium.
Under marken. Under jorden.
Och där fick vi prova en burgare så god att den var tvungen att hållas gömd ifrån mänskligheten.
Den måste hållas gömd. Den måste hållas hemlig.
Men nu har samhället äntligen blivit redo.
Jag är redo.
Är ni?
Och därför kan vi stolt berätta att Max nu äntligen släpper deras nya burgare, Beanese Deluxe!
Det är det bästa av två världar, Beanese och Deluxe!
Kan världen ta det?
Ja, världen kan ta det. Och världen är också redo att få höra att Beanese Deluxe inte bara är en burgare som uppenbarligen har bea på sig, utan den har även en frasigt friterad rösti.
Ooh, friterad.
Jajamän, så på den här Beanese-täckta burgare så finns det alltså en liten bit friterad potatis som tar den hela vägen till skyarna och gör den till Max kanske godaste burgare hittills.
Det är deluxe.
Och du kan ju såklart som vanligt välja om du vill ha svenskt nötkött, kyckling, plant beef, Maxumi eller Crispy Supreme som är gjort av svenska gula ärtor på din BNS Deluxe när du beställer den.
Åh, så många val! Så många möjligheter!
Och beställer du i Max-appen så kan du såklart välja om du vill äta på restaurangen, ta takeaway, delivery eller kanske bilservering så att de kommer ut med maten till dig i bilen.
Det är vad jag kallar Deluxe.
Jajamän, och i appen hittar du också tillfälliga Max-deals.
Just nu pågår Tärnlunds årliga slutrea på Öregrundsgatan 3 Outlet mellan Gärdet och Värtahamnen. Här hittar du många av våra mest kända varumärken till halva priset. Tärnlunds, Stockholms största varumärkeskedja.
Nej, men det har varit väldigt så här mysigt och så här, vi har gjort ganska mycket saker. Och det är så här, det är ganska skönt, för att där vi bor, det är så enkelt, vi kan gå, vi behöver inte gå så långt för att typ sätta oss på en uteservering. Och sen så om det inte funkar, ja, då kan vi snabbt gå hem. Men om det funkar så är vi, ah, fan vad nice. Och gud vad skönt att det är nära hem. Mm. Men så att vi har varit ute på väldigt mycket promenader och varit ute och gått i affärer och suttit på restauranger och allt möjligt. Och så,
ja, och så det känns som att så här, är det inte ganska bra anpassat också? Alltså för barn liksom.
Jo,
det känns
alltså, så här, som speciellt på sommaren funkar
det
ju,
det är väl bara att...
Ja, det funkar jättebra när man kan sitta utomhus.
Ja, så slipper man hålla på och knöka sig in med vagnen liksom.
Exakt, så det har ju funkat jättebra. Och sen har det också varit så här, vi har träffat en del kompisar men också så här släktingar och sånt. Det har också varit lite skönt att få så här känna sig som en, bara som, känna sig som en vanlig människa ibland också.
Mm.
Inte bara liksom vara så här, alltså man har ju hand om sitt barn när man träffar dem också, såklart. Men det är skönt att få prata om annat också.
Ja, ja, än bara barnet.
För när man är hemma, ni två, så det handlar ju allting bara om Juno, vad hon vill. Och ändå, när hon sover så blir man ändå så här, man är kanske alltid lite på sin vakt. Så här.
Ja, exakt.
Man har alltid någon, det har man förmodligen också, det har ju alltid, men den kanske minskar lite grann när det är folk omkring en.
Ja, men,
pratar du och Rebecka om något annat liksom?
Jag menar så, jag har ju pratat mycket om så här, hur sjuk du var när ni sa det där om Birdman.
Ja, jo. Men det är också obehagligt när vi pratar om det säkert. Så det väckte säkert något obehagligt.
Det väcker något obehag. Mm. Nej, men det, mycket handlar ju om Juno såklart. Men det är också väldigt mysigt. Det är, så, det är en otrolig mysig grej att, så här, vara, att vara en familj. Och det vi har haft kvällar där så här, Juno har varit väldigt lugn och så. Och så här, vi har lagat så här, ganska ambitiösa middagar hemma och liksom bara tittat på film och det har varit så här supermysigt. Och det är verkligen så här, allting, det är något sjukt, det känns liksom, det är någon annorlunda stämning bara till det positiva.
Blir det liksom blir det mera meningsfullt allting kanske?
Men på något sätt, det känns som att så här, man behöver inte lika mycket typ.
Nej.
På något sätt.
För man gör ju någonting hela tiden också. Det är inte som att liksom, ni tar ju hand om Juno.
Ja.
Alltså, även fast när ni är hemma så är ni där och kan, alltså, kan stötta henne i det hon behöver.
Ja.
Så det blir ju som att ni har ett projekt tillsammans konstant.
Ja.
Så det
som känns
som ger
att...
mening. Så annars när man sitter hemma då blir det så här, vad gör jag just nu? Jag hjälper ingen förutom mig själv.
Nej.
Så nej, det här nu blir det ju verkligen... Även fast när jag har middag och har, alltså, så blir det ändå så här, ja, men ni är ändå där för Juno hela tiden också.
Ja, exakt.
Jag har ju samma känsla för dig. Så här, jag måste hela tiden, ska jag skjutsa dem någonstans? Ja. Liksom, för, man vet ju aldrig. Liksom.
Ja, nej, men du behöver nog inte känna så.
Nej,
inte.
Men jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Liksom, det är många kvällar så här, kompisarna är det. Alltså, Victor, ska vi dra ut det här? Jag bara, nej, jag vet inte. Jag måste kanske skjutsa min brorsa. Liksom.
Tänker du att du ska skjutsa mig?
Nej, vart som helst liksom. Jag visste inte att jag skulle skjutsa dig när du skulle till liksom, BB liksom.
Nej.
Det var tur att jag var hemma då. Jag tänkte säga, vad hade hänt ifall jag inte hade varit hemma?
Nej, då hade du inte tagit ringt dit, någon liksom.
Och det har lett till mycket tankar och sånt kring mig också.
Nej, men det, så nu Victor, jag uppskattar att säga det här. Det här nu inser jag att det här är jättebra ju för mig. Jag håller ju på att ta körkort och sånt nu och det inser jag, det kanske jag inte kanske inte behöver då.
Jo. Emil, hur gick det på teoriprovet?
Oj, hur gick det på teoriprovet?
Ja.
Nemas problemas.
Ja,
jag slog mig ner i stolen. Jag svarade på alla frågor. Så.
Ja.
58 av 65.
Oj, inte alla rätt.
Vänta, 58 av 65. Vad betyder det? Det betyder ju att du precis fick godkänt, eller?
52 är ju godkänt.
Mm, okej okay då.
men då det är ändå så här, i 58 gånger av 65 tillfällen så kommer du göra rätt i trafiken.
Ja, för det är exakt det är så det är.
Ja, men de här sista sen annars är det så här. Och du hade bara alla frågorna du hade fel på var om motorväg.
Ja, det var så här, det var noll rätt på trafiksäkerhet.
Allt annat. Skylter kan du.
Ja, och det är vissa frågor, men det är så här, när man så här, teoriprovet. Ja. Det känns som ett skämt. Många frågor är ju typ så här, kan man bli påverkad om det sitter folk bredvid en som hetsar om att köra snabbare? Är det negativt? Är det dåligt?
Det fanns inte svaret.
Är det negativt? Är det dåligt?
Inte för mig skulle jag vill jag finna det.
Ja, exakt.
För andra, jag blir inte påverkad. Mm.
Så jag ristade ju in ett nytt svar i skärmen.
Jag är så kallad en ybermensch.
Ja, exakt, underbarn. Jag blir inte påverkad av andra.
Ni förstår inte, jag är fadern.
Jag är chauffören.
Ja. Nej, men det...
men när har du uppkörning då, Emil?
12 augusti.
Okej, det är fan lång tid
kvar. Ja, men jag bokade det här i maj. Det var den tidigaste tiden som fanns.
Ja. Alltså du är inte, jag skulle säga att nu är du fadern, men du är en invigd fader. Ja.
Men, jag är inte den heliga anden.
Köra. Vad sa du?
Jag är inte den heliga anden.
Nej, nej, exakt. Du är bara fadern, sonen, men inte den heliga anden än.
Exakt, för du är ju son till vår pappa. Så det var
jag är en son.
Nu blir fadern. Du är sonen, men du är ju den heliga anden som kommer swisha runt i den, jag vet
på
inte, den röda faran på Stockholms innergator. Alltså det är ju såhär, du åker ju omkring med bilen, man blir ju lite av den heliga fadern när man kör bil, för att ingen vet ju att man är där och man har koll på allt och alla liksom.
Precis så.
Jajamän.
Ja.
Nej, men Emil, det jag tänkte på också när du sa så här, allt får lite mera mening och man känner inte att man behöver mer när man får barn liksom. Kan det vara därför liksom så här, när folk får barn, jag har liksom märkt att så här, folk blir kanske lite mera för sig själv. Man kanske inte känner att man behöver dra ut lika mycket, för man har liksom allting på hemmaplan. Men också så här, det finns ju en anledning till att folk skaffar fler.
Ja.
Och det är ju för att man hör ju mest bara om klaget kring barn. Åh, jag får inte sova. Men varför skaffar folk fler då?
Men för att någon fall ska ta hand om sitt första barn. Man behöver det till.
Så det är bara den anledningen.
Det är så jobbigt och det enda sättet att lösa det är på att skaffa en till.
Man får något
eller, så att barnet tar hand om barnet.
Det eller barnbidraget.
That sweet, sweet cash.
Så har du fått den? Har du fått barnbidrag?
Nej, jag har inte fått den.
Va?
Men det kommer snart.
Oh, shit.
Jag tror att det är den 18 juli.
Men det är nice. Också, ifall du känner så himla säkert nu att du inte behöver dem mer. Mm. Då kan du, är det lugnt ifall du minskar din lön då? Och sånt, du säger.
Om det är någonting jag behöver nu, Victor, då är det min lön. För att ha barn. Alltså, these diapers.
De kan ju ha tygblöja.
Ja, exakt, Emil.
Ja, men det är en uppstartskostnad liksom, också. Kanske typ,
man behöver bara tvätta dem.
Men jag behöver bara en.
Jag behöver skrapa ur dem och tvätta blöja.
Ja, nej, men det är fan dyrt med blöjor.
Men hur gjorde man förr i tiden då? Man hade kanske inte blöjor.
Det är klart man hade blöjor, Joel. Hur skulle det annars sett ut?
Ja, faktiskt. Det hade varit skit överallt idag. Ja, alltså, när jag går runt i skogen gått. Så ser jag inte någon skit.
Mm, exakt.
Det hade ju funnits där överallt. Fossilskit från grottmänniskorna.
Japp.
Ifall de inte hade haft blöjor.
Nej, men det är sant.
Nej, men det har varit väldigt mysigt. Men man är ju... Det här anledningen till att man inte gör lika mycket på kvällarna också är att kan ju vara att man har ju lite av den här underliggande tröttheten. Alltså det är som en liten så här, man är trött på ett annat sätt. Det är som att man är liksom konstant trött. Det är som att ens piggaste är lägre bara. Men det går ju bra ändå. Man kommer in i det. Och jag är väldigt tacksam över att så här, vi fick barn nu på sommaren då jag kan vara hemma lite extra också. För att egentligen så här, man får ju 10 dagar pappaledigt när barnet föds. Och det hade ju varit slut nu. Egentligen så skulle jag ju liksom...
Det är ju sjukt. Jag tänkte USA typ. Alltså där man har 3 dagar.
Man har väl inte ens pappa och mamma ledigt i USA?
Nej,
typ.
Alltså folk är tillbaka på jobbet.
Är ju liksom... Jag fattar inte hur man gör. Tar man med barnet till jobbet då? Eller?
Nej, men jag tror att folk har så här nannies typ.
Va?
Och jag förstår alltså, inte. Hur kan det inte vara dyrare än att vara hemma med sitt barn typ?
Jag vet inte.
Jag vet ingenting. Men...
Wow, vilken resa, Emil.
Ja. Tack.
Men nu, du vet att det här, det var ju bara början.
Va?
Ja, det är inte klart nu. Nu följer också 25 år av att ta hand om det
här. Om du skulle jämföra det här med Sagan om ringen, Joel, hur långt har jag kommit till Mordor?
Mordor, är det då barnet flyttar hemifrån?
Mordor är när barnet flyttar hemifrån och sen så vägen tillbaka är fram till pensionen. Och när Frodo åker iväg med båten, det är pensionen.
Vet du vart du är då, Emil? Du är bara på prologen till filmen.
Men då har jag inte ens begett mig iväg på resan ju.
Jag måste ju fått ringen. Din karaktär har inte introducerats än. Vi har bara fått en grupp-backstory.
Just nu, för du har tagit bort ditt barn. Ditt barn ägs just nu av någon sorts kreatur mitt i ett berg.
Nej!
Jo!
Ja, just det.
Åh! Jag tänkte att jag åtminstone var där jag gömde mig för Nazgulen.
Men oh my god, Emil, nej. Det är ju när du gömmer dig för Nazgulen. Det är ju när Juno är 15 och kommer hem och är arg. För att det, hon har raging teen hormones. Och du fattar ingenting. Du är såhär, hej Juno, har du haft det bra i skolan? Med käften, pappa!
Jag vet inte vad jag gör för fel.
Titta Juno, titta på de här roliga klippen. Ska du se på lite läskig plaskibang?
Ja.
Tror du Juno kommer vara arg på dig på grund av alla läskig plaskibangs?
Alltså jag älskar hur vi refererar till oss själva till som läskig plaskibangs. Vi har inte gjort det på typ 10 år.
Nej, vi har fortfarande gjort dem. Det är det bästa vi har gjort.
Det var när vi peakade. Men jag tror att hon kommer kanske liksom ha blandade känslor kring läskig plaskibangsen. Det kommer ju vara jobbigt för henne på förskolan till exempel. När alla barnen, läskig plaskibang, läskig plaskibang. Och kanske till och med förskollärarna. Och för att inte tala om de andra föräldrarna.
Alla
har ni satt den i kö på förskola, Emil?
Nej, vi har inte gjort det än faktiskt. Så som jag har förstått det så är det i Stockholms kommun. Så ja. Man kan sätta sitt barn direkt i förskolan. Eller i kö. Ja. Man kan inte sätta det direkt i förskolan. Man kan sätta det i kö. Men det blir som att såhär, det räknas inte förrän de är ett halvår gamla. Det är då liksom såhär, så det är som att såhär, du sätter dem i en förkö.
Ja, men för att det gör så att de proppar in automatiskt då.
En kö till kön.
Exakt. Och
jag förstår.
Så vi ska ju göra det, men vi har bara inte, när jag fick den informationen
men
så var jag såhär,
som jobbar med förskola, hon vet ju hur viktigt det där är, och sen så vill man ju kanske vara på Manilla också.
Ja, just
Manillas
det.
Förskola.
Det är det. Det är väldigt viktigt nu.
Därför för alla barnen leker med små så här strykjärn.
Mm, för det är ju det här handlar om. Egentligen för mig handlar det här om att liksom, jag vill nästla mig in. Jag har sett på Young Royals, så jag vill nästla mig in i den världen.
Oh, nice. Du vill nästla dig in i familjen.
Mm, de fina rummen. Och jag har ju försökt nu med YouTube. Det var ju tydligen inte rätt väg att gå.
Har du visst om läskig plastikbank?
Nej, men när trodde du någonsin att det var rätt väg att gå?
Jag har
om du nästlade dig in i kungafamiljen.
Jag har mejlat
när trodde
hovet,
du att det var bra väg att gå?
Hovet läskig plastikbank videos. Men jag är inte inbjuden.
Du måste mejla den där. Finns en läskig plastikbank där du ger mig och Joel två stycken cola och du säger en är Pepsi, en är cola.
Uh-huh.
Och sen så visar det sig att båda två var Pepsi.
Va?
Det är ganska fett.
Jag måste mejla den nu. Jag måste mejla den. Nej, men så förskola.
Vilken resa, Emil, alltså. Herregud, jag är imponerad. Vad bra du har skött dig.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Och ni också, så här, det var ju lite jobbigt där med podden, men ni, ja, liksom, nu är jag tillbaka.
Jag förstår. Du kan styra upp såna där grejer som, jag vet att så här, jag har också haft problem med Victor när det gäller sådana här filmreferenser och så här, Birdman. Jag ville bara liksom, jag hade inte hjärta att säga ifrån.
Nej.
Jag hade inte hjärta att säga ifrån.
Min värld kommer fallera ifall ni säger att Birdman har klipp. Alltså det är hela min världsbild bygger på att den inte har
flera klipp, tror jag, till och med Victor. Ett jättetydligt klipp i slutet, då klipper de ju verkligen.
Jag tycker filmen är så tråkigt, jag har aldrig sett fram till slutet. Jag tröttnar på
den. Men varför pratar du så mycket om den?
För det är bara ett klipp ju. Det är helt otroligt. Precis som livet är ett klipp, är Birdman ett klipp. Har du tänkt på det?
Ja och nej. För att när man sover kan man ju tänka som klipp typ. Eller om man svimmar.
Eller man, jo. Mm. Innan man blinkar kan man säga.
Jag har en annan filmsak att säga också innan vi avslutar podden. Jackie Brown, typ en av Tarantinos bästa filmer.
Oj, jag har inte sett den på så länge att jag typ har glömt bort den.
Ja. Bra film, oväntat bra.
Tyckte du verkligen det?
Ja, såg den igår.
Har du sett på alla, vilka har du sett på fler Tarantino-filmer?
Vi har sett Django Unchained, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown.
Oj, nu. Har du kommit in någon slags Tarantino-craze?
Ja, men det finns så många av de tidigare som Rebecca inte hade sett, och jag hade inte heller sett Jackie Brown.
Så många nu kollar vi på man har sett dem, så jag har sett Pulp Fiction, men det var typ jättelänge sedan.
Jag har ju sett Kill Bill och sånt också, men det var också när man var barn.
Mm.
Så nu är vi inne. Nu kollar vi på en Tarantino-film om dagen.
Vilken tycker ni är bäst?
Alltså hittills, Django och Jackie Brown tycker jag är typ bäst. Alltså Pulp Fiction är ju jättebra också. Men den vet jag ju är bra. Jag är inte riktigt lika så här blown away. Jag tycker också att den har sina segment som är jättebra. Jag tycker att det är väldigt spännande när John Travolta är på dejt med den här maffiakillens fru och hon tar en överdos. Hela det händelsfloppet är väldigt så spännande och ganska, det är ju hemskt, men det är ganska roligt.
Mm.
Allting som sker.
Alltså jag gillar just Jiang Guanxing också på grund av hur den hela tiden så här, bygger upp en liten miniplott hela tiden som ja. Direkt efter får en payoff.
Ja,
ja men så här, nu har han hittat liksom, tortyrmännen till hans fru. Mm. Och så får man se lite när de gör det.
Ja.
Så man hatar dem extra mycket när han dödar dem.
Ja. Liksom. Nej men den är bra. Alltså, alla filmer har ju varit bra. Men Jackie Brown hade jag aldrig sett och den var så här, shit. Den känns inte så Tarantino-aktig. Det är ju mer en thriller.
Jag måste se om det. Jag tror jag har sett den en gång för länge, länge sedan.
Nej, men den var bra. Alltså, den var lite så här, det är lite så Ocean's Eleven-stämning. Typ. ja, det var det jag hade att säga.
Jag måste säga att Squid Game säsong 3 är fan sämst. Det är så jävla dåligt, vill jag säga. Jag vill inte säga någonting mer. Men jag vill, alltså, den säsong 2, dålig. Säsong 3, alltså den kan dra åt helvete.
Ja, alltså, säsong 3 får ju säsong 2 att verka som ett mästerverk.
Ja.
Victor, då kan du ju skatta dig lycklig för att det kommer ju Squid Game US&A. Jajamän, nu får vi fason på det här. Äntligen.
Skönt, det är som jag längtat.
Men är det confirmed eller är det bara rykten?
Nej, det är kanske bara rykten.
Han skapar den här Squid Game säsong 3 och säsong 1 och 2. Han ville bara visa att det här pågår i andra länder också.
Ja,
men sen har man ju hört jättemycket rykten om att Netflix vill göra fler Squid Games.
Det är klart de vill det.
Ja, obviously.
Kan jag Squid Game Sweden?
Ja!
Oh, fan, nice.
Kom igen! Ja, då hade jag hade gärna velat vara med då.
Ifall det hade varit en reality-serie som Squid Game var, alltså, hade du velat vara med då?
Nej, inte reality-serie. Jag hade velat spela... Nej, herregud. Man måste ju vara skitbra ju.
Måste väl typ... Vad hade du velat, vem hade du velat spela i Squid Game?
Jag hade velat spela... Kanske en av de där som håller i Squid Game.
En av vakterna.
En av de där pamparna som bara...
Du, VIP,
oh,
så.
He's so nice. That's so nice.
Du är okej.
Hade du spelat lika dåligt om en flit?
Ja, exakt. Hade du skulle spela
det var sämst. Det spelar ingen roll tydligen.
Ja. Men,
det är en del av spelet.
Bra.
Ja, bra. Men då ska vi gå in på podden då. Grymt försnack. Då är det dags att börja prata... Vad hade du gjort frågor? För just det här podcasten heter ju Vad?
Joel.
Och vi ställer ju varandra frågor.
Joel.
Knasiga, konstiga
Joel.
Frågor.
Joel.
Ja, vad är det?
Det blir inga frågor.
Va?
Det blir inga frågor idag.
Men va? Vad pratar du om? Det är, folk har förväntat sig fråga vad-frågor på vår podcast. Nej.
Det här har varit Emil förlossningfader extra bonanza.
Har du varit i bonanza? Så vi vet om det! Oj, jag vet inte om det!
Men vänta, ifall vi gör en flashback så har vi ju alltid hört på Nansa-musiken lite tyst i bakgrunden.
Jajamän. Och vi bara spolar tillbaka nu, jag trycker på knappen.
Det är inte riktigt läge för mig där att vara irriterad. För att så här, Rebecca har liksom panik för att hon mår illa och för att ingenting kan.
Ja just det, där kan man höra det. Ja, bonanza-musiken, den är där och nu är den i full fart.
Oh my god, det har varit bonanza hela tiden, jag har inte utnyttjat den.
Vilken bonanza vi har haft. Tack Emil för att du delat med dig av den här bonansan. Vi är tillbaka på torsdag med Fråga Vad, där vi faktiskt svarar på era frågor, våra lyssnares frågor. Och den här podcasten, ja, den är ju tillbaka nästa tisdag. Är du med oss då Emil, nästa tisdag?
Jag tror det.
Kanske.
Vi får se Emil.
Vi får se.
För det har gått jävligt bra med bara mig och Joel ändå.
Ja, snälla var med Emil, snälla. Okej, ja men vi ses då. Och grattis säger jag och Viktor såklart jättemycket till både Emil och Rebecca. Man kan ju höra av sig till Emil och gratta honom också via DM.
Det kan man.
Gratta mig också, jag är också släkt med fadern.
Ja just det, Viktor har ju blivit, vad blir du? Bror. Farbror.
Farbror, men framförallt chauffören.
Men framförallt chauffören. Tack för att ni har lyssnat, vi ses nästa vecka. Hej då!
Hej då!